Välkomna till Slaget efter 12, debatt här i Radio Vega. Debatt och debatt, vi ska tala om valet i Sverige som kommer att äga rum den 14 september, alltså om bara några veckor. I Sverige har ju valrörelsen kommit igång på allvar, men här i grannländerna kanske vi inte följer med så noga i alla fall ändå. Vi ska försöka reda ut vad som är viktigt i valet i Sverige och kanske till och med fundera på hur det ska gå och varför det är så. Vilka frågor som kommer upp i Sverige och varför de inte finns här. Med mig i studion här i Böle i Helsingfors har jag Jan Sundberg, historiker. Statsvetare, förlåt. Ursäkta. Välkommen.
Tackar.
Det är min andra gäst här som är historiker, Charlotte Vainio. Välkommen.
Tack.
Du är svensk och bor i Finland.
Jo.
Spännande. Sen har vi med oss vår korrespondent Ingemo Lindros så småningom. Hon är inte riktigt redo än. Hon sitter i Stockholm och ska ge oss det senaste som händer idag. Vi börjar här, Jan Sundberg. Du följer med val här både i Finland och i Sverige. Vad är ditt intryck av den här svenska? Vad är viktigt i valet i Sverige i år?
Ja, det är som kanske inget överraskande på något sätt, att det är ekonomi det snackas mycket om. Arbetslösheten är relativt stor i Sverige. Ekonomin överlag är inte den bästa, men ändå går det bättre i Sverige än vad den går i Finland. Men som nu är konjunkturerna ser ut i världen så ser inte så väldigt ljust ut. Sen är det också en stor fråga här med skolfrågan som har debatterats väldigt länge i Sverige, och det är en stor fråga. Och sen är det förstås det här politiska käbblet mellan det här blocken då, alliansen och det rödgröna. Och väldigt mycket handlar om det här, för att i blockpolitiken som har ju ändå präglat svensk politik väldigt länge så är ändå lite problematisk idag, för att ja, hur ska ett rödgrönt block se egentligen ut? Eller är det ett block egentligen, eller bara en koalition av partier? Och alliansen har ändå lyckats med det här under den senaste valen, men även de har haft problem i tiderna. Så att det är kring de här frågorna ganska mycket. Och sen är efter oss partiledarna som då framträder väldigt starkt, och det hör ju till i politik numera att det är de som är frontfigurerna. Det är ju Stefan Löfven då som utmanar Socialdemokraterna, och sen efter oss Reinfeldt då för Moderaterna.
Skulle säga, om du tänker tillbaka, är det så att svenskarna vill ha ett regeringsskifte? Är det så att man är trött på den sittande regeringen?
Ja, alltså det är när man suttit i två perioder så blir det väl så att det blir lite tröghet eller trötthet i maskineriet, det är ganska naturligt. Sen är det att, om vi inte talar om blocken då lika väl mellan vänster och höger, så det här, om vi nu håller oss till det gamla, så är det faktiskt så att de borgerligt sinnade i Sverige har också blivit besvikna på borgerlig politik, det vill säga, jag tar nu fram skolfrågan, att genom friskolor och annat där skolor kan göra vinst och till och med kan gå i konkurs, vilket har skett och så vidare. Och så kanske att den här friliberalismen gäller med företagsamhet och sånt, och att det inte alltid är så väldigt lyckat. Och jag tar ett annat exempel, är ju järnvägarna, att det här förbi tågtrafiken som har då lidit en hel del, och alltid när snön faller så blir det problem, och hur ska man köta banorna som är anses vara uselt skick och så vidare. Socialdemokraterna kommer med modell att hej, vi förstatligar det tillbaka, och kanske många borgare, marginalväljare har märkt att kanske inte det företagsamhet och det här att så att säga sorsa ut och till privata företag att köta och sådana grundläggande uppgifter i samhället alltid är så väldigt lyckat. Så det är mycket så här frågor som dyker upp här i valrörelsen faktiskt.
Så lite förtjänt eller oförtjänt på något sätt att regeringen får lite skulden om tågen går för sent och lite allt möjligt på något sätt att
så rent. Ja, det finns en väldigt stark övertro på det här som äntligen börjar med den här nyliberalistiska idén att företagen sköter alltid bättre saker och ting än samhället. Medan hos socialdemokratin så har det väldigt varit långt det här, eller ska vi säga väldigt starkt förankrat det här, att det samhälleliga bygget som också hade sina brister, men det blev väldigt överbyråkratiserat och centraliserat och fungerar väldigt bra under efterkrigstiden, långa perioder när ekonomin växte. Det stora regeringsskiftet skedde ju 1976 när Fälldins regering kom in och bröt den här långvariga socialdemokratiska dominansen, och det var ju också en första oljekris där då strax innan, och ekonomin växte inte på det. Och då måste man komma in på försöka effektivera och bryta ner stora kraftiga robusta strukturer som i vissa fall var bra men andra sidan också var väldigt betungande för skattebetalarna.
Mm. Charlotte Wagner, du bor sedan 10 år i Finland, är du svensk och följer väl i hemlandet på något sätt hur det går på något sätt. Har du också det här intrycket att vilka frågor som är viktiga eller hur ser det liksom annorlunda ut jämfört med när du bodde i Sverige att sitta här i Finland?
Jag tror att det är skillnad på när man som han gör har förmågan att ta ett steg tillbaka och analysera på ett annat vis. Det är klart att när han lyfter fram alla de här frågorna så ser jag och håller med om och sitter här och nickar och tycker att det där är viktigt. Och jag tror också att det är jätteviktigt det han säger, att den där blockpolitiken är så jättestark och nu ser man tydligt den här skillnaden mellan en sorts vänsterpolitik och en högerpolitik när högerpolitiken har styrt länge.
Mm. Ska vi se här om vi har med oss vår korrespondent, Yles korrespondent Ingemo Lindros. Är du där, Ingemo?
Mm, hej.
Hej, välkommen Ingemo. Det var tänkt Tack. Att vi skulle höra dig på en fin studioledning från Stockholm, men att koppla kablar under eller vad det nu är över Östersjön verkar vara svårare än man tror, så vi har dig på telefon. Välkommen.
Mm, tack så mycket.
Du, vad har du vaknat upp till i svensk valrörelse idag? Vad är dagens fråga, Ingemo? Vad är det senaste?
Jag skulle säga, jag hörde här en liten del av er diskussion här innan, och fast det är så att det rödgröna blocket har haft väldigt mycket medvind här under, vad ska vi säga, de två senaste åren, så det är ju ändå så att det blir lite mer spännande hela tiden, alltså gapet mellan blocken minskar ju. Och det där, och det är ständigt nya opinionsmätningar som visar på att ena dagen hade minskat, andra dagen står det kanske stilla eller så, men det där, det sägs ju nog allmänt att det finns just ingenting som kan göra att alliansen kan komma i kapp det här gapet längre. Jag hörde just en diskussion i Aftonbladet på deras webb som handlar om det här att Socialdemokraterna går ju ändå inte så jättebra just nu. De ligger ungefär på ett 30% stöd. Så de har ju draghjälp här av det där, både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så det är ju inte det att Socialdemokraterna ska ha klarat sig så himla bra, utan det är ju snarare det att Moderaterna kanske inte har lyckats förnya sig.
Mm.
Och det här tänkte jag på, hela det här begreppet nya Moderaterna. Det var ju kanske fräscht då för en 8 år sedan, men efter 2 valperioder så är det ju svårt att marknadsföra nya Moderaterna som nya. Trots att det finns med precis överallt på alla valaffischer och så.
Du nickar igenkännande här i studion här i Helsingfors. Nickar förlåt varje gång, mycket igenkännande. Man kan inte vara ny hur länge som helst.
Nej, eller? Någonstans. Jag är ju historiker, men någonstans så blir man ju gamla Moderaterna sen ändå.
Det fanns ju de gamla tidigare som avlöstes av de nya, men tydligen är det... Alltså är det kanske ett fenomen att man så att säga, att man vill... Vi hörde här, Arjan, du var inne på att det är ekonomin, det är jobben och det är blocken som man talar väldigt mycket, höger-vänster-blocken i Sverige på något sätt, att alla ger sig in i en sån här valrörelse med tanken att nu måste vi vinna, vad är de viktiga frågorna? Det har alltid varit jobben och det är alltid frågan om vilket block och så vidare. Att man så att säga utkämpar ännu en gång ett tidigare strider egentligen som man har gjort flera gånger, och det har alltid blivit det ena eller andra hållet. Men tycker du att du ser något nytt nu eller att det på något sätt känns annorlunda?
Alltså skolan, som Jan sa, är ju en jättestor grej i år, och det vet jag inte om jag tycker att det har varit i de tidigare valrörelser, åtminstone inte kanske i lika stor utsträckning. Så att det tror jag är jätteviktigt. Och sedan så har ju alltså Sverigedemokraterna faktiskt lyckats lyfta fram invandrarfrågan som en viktig politisk fråga.
Det är väl första gången som den frågan har faktiskt seglat upp, vad jag har förstått nu, i en svensk valrörelse.
Ja, alltså det var ju den frågan om vad priset är för invandringen. Nu är det ju så att alltså det är ju ingen nytt i den meningen att ute i kommunerna har det ju varit en belastning, anses i vissa kommuner åtminstone, har man ju talat om det här, att ekonomin är ansträngd och så vidare. Men på regeringsnivå att tala om att invandringen belastning, ekonomisk belastning eller en tyngd för dem. Det här är förstås väldigt känsligt, för att Sverige är ändå väldigt öppet för det gäller att ta emot flyktingar och asylsökande. Och det är ju, tycker jag, en väldigt bra sak. Och många andra länder kunde lära av Sverige just i det avseende. Samtidigt måste vi ändå komma ihåg att de invandrare, det är ju, det finns många kategorier av invandrare, flyktingar, bara en del av det här, är att de tillför det svenska samhället väldigt mycket. Jag menar, vem är det som har öppet på obekväma tider, vill säga nu midsommarafton eller något liknande, vem är inte invandrare med sina restauranger och olika service, men de har så att säga, det är väl folk som jobbar väldigt mycket. Men sen är det just det att när det kommer väldigt stora mängder in på egna flyktingar, det är från Syrien och från de här med trakterna söder om Medelhavet, som gör att det här kommunerna, jag tänker att sådana problem att kunna få bostäder och så vidare, det är praktiska problem. Jag vet, jag har själv jobbat med det här i tiderna i Sverige och kommer bra ihåg från den tiden att det är inte så väldigt enkelt. Det här är ju förstås en sak, men sen vad det gäller rent politiskt i övrigt så är det också problem i Sverige nu då att med de här, tänker jag närmast på de här opinionsmätningarna, att det ser ut som om att ingen dera blocket får en majoritet. Och i och sig har vi ju vana i många nordiska länder, kanske inte i Finland men i övriga, att ha minoritetsregeringar. Och det här är ju lite krångligt och också speciellt nu då för de rödgröna som, där man då knappast kommer att acceptera att Vänsterpartiet sitter med. Och det här är ju ett problem. För nämligen väljarna i Sverige vill ju ändå inte bara rösta på ett parti, de vill också rösta in att hur kommande regering ska se ut. Och det här kan bli väldigt problematiskt nu då efter valet. Låt säga att det blir jämnt spel eller ungefär. Och vem ska ha regeringsmakten och hur ska den se ut och så vidare. Så att, och sen kan ju faktiskt Sverigedemokraterna vara ett sånt här vågmästarparti också. Så att, och ja.
Ingemo Lindros, du som du hörde i början här, vi sa det här att det är ekonomin som är det viktiga, men jag som är en tidningsläsande följare av svensk politik, alltså jag tycker jag har sett inte så mycket ekonomi så här utåt när jag följer med vad som skrivs, utan jag tycker det har handlat om mycket annat. Det har handlat mycket om feminism och det har handlat just ovanligt mycket om flyktingar. Jag hörde idag vad diskuterade statsminister Fredrik Reinfeldt också, att man borde stifta minsann en lag mot sådana som far och kämpar för islamister i Syrien och Irak och så vidare. Alltså, är det bara ett sätt att vända bort diskussionen från det som är viktigt, eller är det så att andra frågor har tagit över?
Jag skulle säga att Moderaterna har varit väldigt aktiva i den här flyktingfrågan, proaktiva på många sätt. Det här, de har gått för en vecka sedan väldigt aktivt ut med att ta fasta på det här, alla de här flyktingströmmarna och det att Sverige tar emot stora mängder. Vi talar ju då 10 000-tals flyktingar eftersom Sverige har en konsekvent linje att bevilja permanent uppehållstillstånd till så gott som alla som kommer, och därför så handlar det om helt andra mängder än i grannländerna till exempel. Och man väntar ju sig kritik av Sverigedemokraterna för det här, och här har Moderaterna valt en ganska intressant linje, att de väldigt aktivt går ut med att säga att vi ska öppna våra hjärtan för världens behövande och så vidare, och att det här kommer att kosta, vilket är någonting nytt. Här är en helt klar vändning från regeringens sida, som tidigare är hemskt mycket att tala om att invandrarna är med om att bygga välfärden och skapa jobben och tar många sådana jobb som andra inte är beredda att ta och så vidare, som Jan också nämnde här. Så att det här är helt klart en vändning. Man försöker föregå Sverigedemokraternas agenda här genom att säga att det här kostar, vi måste vara beredda att betala för det här, och det här är vår linje. Och det som har varit väldigt intressant är att Socialdemokraterna har inte haft just något ordentligt svar på det här utspelet.
De har det tagna på sängen. Charlotte Wagner, du som är uppväxt med olika val i Sverige, är du förvånad över att man plötsligt talar flyktingar och att det kostar att ta emot flyktingar?
Alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag är inte förvånad över att, jag tycker att det borde vara en politisk fråga vad det kostar samhället. Samtidigt som just nu, med de högervindar och de fascistiska vindarna som blåser över Europa, så tycker jag att det finns en risk att den frågan blir mer komplicerad än vad den skulle kunna vara. Alltså det kan finnas en politisk dimension av det, där man diskuterar kostnader, man diskuterar vad det kan tillföra samhället i form av arbetskraft. Och i den politiska frågan så måste också inte finnas en differentiering mellan olika invandrare. Därför att det som händer är att invandrare klumpas ihop till en grupp. Jag är också invandrare. Men jag räknas inte som invandrare på grund av min hudfärg till exempel. Det är en sån där typisk sak. Att vad menar man egentligen när man säger invandrare? Och menar man flyktingar eller menar man arbetskraftsinvandring? Eller vad menar man? Så det tror jag, det skulle jag önska att när man lyfter upp det här som en politisk fråga. Att man är noga med vad det egentligen är för någonting som man pratar om.
Jag tror att jag ska haka på här och hålla med. Jag menar, det som egentligen är att Sverigedemokraterna har då... Alla partier i Sverige har velat marginalisera eller så att säga hålla stången mot då Sverigedemokraterna. Mm. Men nu med det här så indirekt så lika väl så är det de lite grann som för upp det här på dagordningen. Genom att säga då att Moderaterna är proaktiva och går in med kostnader. Så att, jo. Och vi kan säga att, jag menar, i Danmark så har ju Dansk Folkeparti som är främlingsfientligt i många avseenden, har ju faktiskt färgat av sig väldigt starkt på borgerliga partier, men även på socialdemokratin i Danmark. Och det här är en farlig utveckling och man har varit väldigt noga i Sverige att inte följa det danska exemplet. Jag tror inte att det sker nu heller, men inte helt, liksom, helt vattentäta skott är det ändå inte när man ska hålla Sverigedemokraterna stången.
Jag skulle vilja tillägga här att det anmärkningsvärda i Reinfeldt och då också Carl Bildt och Anders Borg som har uttalat sig aktivt i den här frågan, i deras utspel har varit det, alltså det som man har tagit fasta på i debatten är det att man har hållit fast vid den här linjen att i Sverige måste man vara beredd att ta emot de här flyktingarna och visa exempel åt resten av världen. Alltså att där finns den här solidaritetstanken som ju traditionellt är Socialdemokraternas arena där Socialdemokraterna har långa traditioner. Och det här har uppfattats som väldigt skickligt i spelet då gentemot Socialdemokraterna eftersom Moderaterna så att säga har, man kan säga att de nästan har stulit en del av den här agendan. Det som Socialdemokraterna brukar tala om just nu är invandringsfrågan väldigt svår för Socialdemokraterna eftersom man är rädd att då förlora många väljare till Sverigedemokraterna och sossarna ska önska tala om sina favoritämnen som jobben och skolan, vården, omsorgen som det väldigt ofta heter här. Men istället så har Moderaterna då lyckats ändra den här agendan. Nu är det då istället Reinfeldt som ser ut som den här så att säga statsmannaaktiga som tar ansvaret när det är kris i världen så att säga.
Jag har ju sett förut också när Moderaterna gick ut så att de var ett arbetarparti. Då stal de lite också så att säga, udden av Socialdemokraternas kampanj. Så att, ja, de är nog vakna där hos Moderaterna. Sysslar med.
Charlotte, är det annorlunda att följa för dig som svensk? Att följa svensk politik från Finland? Än det är, om du tänker hur det var när du bodde i Sverige. Har du påverkats av Finland att du ser Sverige utifrån på något sätt? Ser du saker på ett annat sätt nu, tycker du?
Alltså jag upplever nog att jag gör det. Och sedan så man får ju mer aktivt leta efter informationen när man bor i Finland. Den kommer inte leverera den i brevlådan på samma vis som den gör när man bor i Sverige. Man ser inte valaffischerna överallt och sådär. Så att man får mer aktivt leta efter informationen och det betyder säkert också att jag sållar informationen på ett annat vis nu.
Och på vilket sätt ser det annorlunda ut? Du sa att det ser annorlunda ut.
Det politiska läget är... Ja, alltså när man ser det härifrån Finland istället, nu när man ändå har bott här i snart 10 år, så tycker jag att det finns vissa frågor, till exempel alltså invandrarfrågan är en sån där typisk som diskuteras väldigt olika i de olika länderna. Men det som bland mina bekanta nu, och som jag personligen tycker är en av de viktigaste frågorna i det politiska läget i Sverige, det är hela vad man får säga och inte får säga. För det är också en jättestor skillnad mot Finland. Att det finns, som vi pratade lite innan sändningen om, att det finns liksom en mitt, och man får inte fara för långt från den mitten ut mot sidorna, för att då är det inte riktigt acceptabelt längre. Och den här invandrarfrågan, det känns ju som att även Reinfeldts väldigt trevliga "jag är världens pappa" kind of uttalanden är fortfarande ett steg bort från den där mitten. Så frågan är hur långt man kan gå från mitten. Och detsamma sak gäller feminism och vad man får säga. Och det mesta som sägs i Sverige nu, det är sådär, men så får man väl inte säga i det här landet längre.
Just det. Det är en intressant bild. Ingemo, du som är YLEs korrespondent, har du när du flyttat till Sverige upplevt att det är liksom svängrummet är snävare i Sverige? Tycker du det också?
På sätt och vis. Men å andra sidan, om man till exempel jämför Sverigedemokraterna med sannfinländarna hemma. För det händer ju att sannfinländare kläcker ur sig. Det har varit flera skandaler kring uttalanden som har varit mer eller mindre rasistiska och så vidare. Och här så är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med hur de nu formulerar sig väldigt exakt i debatterna och så här. Och nästan allt handlar ju om det där, hur då förgrundsfiguren Jimmy Åkesson uttalar sig, och han är ju väldigt noggrann där. Men å andra sidan så kör Sverigedemokraterna nästan enbart på invandringen i sin kampanj. Och där måste man ju säga att sannfinländarna ändå koncentrerar sig också på väldigt många andra frågor, EU-politiken och allt det här i Finland. Så här är en stor skillnad. Ja, om man talar om vad man kan uppfatta eller vad invandrare kan uppfatta som obehagliga budskap, så undrar jag om inte den här på sätt och vis mer politiskt korrekta kampanjen som Sverigedemokraterna driver, där de säger mindre invandrare här, mer hjälp till flyktingarna där de verkligen har funderat på varje ord, för att liksom samtidigt säga att vi vill bidra. Jag undrar ändå om den här är mer obehaglig, eftersom man uttryckligen tar fasta på invandringen, och det är det som man bygger upp kampanjerna kring, medan sannfinländarna hemma inte gör det. En viss falang gör det, och där finns också väldigt tydliga invandringskritiska och främlingsfientliga drag. Men det som är intressant är att Sverigedemokraterna driver enbart kampanj på invandringen här. Så att det varierar ju nog det här, att vad man får säga och inte får säga.
Just det.
Jag vill ändå påstå att i Sverige, tala om debatten, tänker på den debatten som först då i riksdagen i Sverige överhuvudtaget, så den är nog betydligt livligare, och den har liksom mera spänst och utrymme än vad motsvarigheten har i Finland, så att jag ska nog inte driva den här tesen allt för långt, att man måste tycka lika och vara väldigt korrekt i Sverige, för att det är faktiskt väldigt underhållande när man ser på debatten i riksdagen. Jag som ändå följer med Rapport varje kväll, så kollar in det här liksom, så att det här, det är en levande debatt, och där då så att jag partiledare står mot varandra, statsminister mot olika företrädare för socialdemokratin, som tar ett ordentligt kamp, och det här är någonting som ändå folk följer med, och om man ser alltså, eller får en klar skiljelinje hur man står. Det är väldigt svårt i ett land som Finland, som okej, Sverige också ett mångpartisystem, men ändå där blocken finns där, så det är lättare liksom, att det finns två alternativ i princip, vilket är inte riktigt helt korrekt, men lite så framställs det, och att följa med det här och så vidare, och man får då klarare skiljelinjer. Och de måste ju förstås då justera liksom, och komma på nya drag som då Reinfeldt har gjort. Men vi ska nu inte bara tala om invandring, tror jag, liksom, för att det är en stor fråga ju, som sagt, var skolfråga var en sån. Och den svenska skolan har haft stora problem, och den stora vändningen kom egentligen på mitten på 90-talet av någon anledning. Jag vet bara, känner folk som sitter inom lärarfacket i Sverige vid ledningen, och som menar att där skedde så att säga en brytning. utbildningen, jag tror nog forskningen är helt okej i Sverige, men själva utbildningarna, eller det materialet som utbildas till lärare kanske inte alltid är den bästa, bra är säkert, men säkert inte den bästa, och också incitament i skolan. Men här kan man ju inte enbart, Jan Björklund har förstått ta mycket stryk för att han har varit länge då minister, alltså minister och vill satsa på skolan, och han har inte kunnat uppvisa någonting reellt. Samtidigt kan man väl säga att nu är Socialdemokraterna också skyldiga till det här, lägger tillbaka i tiden med skolfrågan, och inte har de varit helt motståndare heller mot friskolor. Det vill säga, i många socialdemokratiskt ledda kommuner har man privatiserat skolor, tillåtit att privatisera skolor. Det som är det märkliga i Sverige med det här privatiseringen är ju att de kan ta ut vinst och föra ut vinsten från landet och så vidare, och en skola kan göra konkurs, vilket är mycket speciellt, och det har just rätt på ett väldigt mycket motstånd. Och sen förstås det här med jobben, så är ju en stor sak. Stefan Löfven är ju
Socialdemokraternas partiledare.
Ja, och svetsare till yrket ursprungligen via facket. Han är alltså en man av folket, som av riktiga arbetarrörelser, som är kanske lite sällsynt i europeisk politik idag. Men han är en sån, och han har väl kanske det förtroende. Det är hans starka sida faktiskt, att ha den här kontakten. Och för honom är det här med att skapa jobb. Och det här, nu kan ju inte en regering, och till jobb, det ska ju ske inom företagsvärlden, men visst är det ju så att traditionellt och rent historiskt har så att säga arbetarrörelsen och det här, ska vi säga, arbetsgivar hos Jonas Wallenberg och andra haft ett bra samarbete, för båda gynnas av att maskiner rullar i fabrikerna och produktionen löper. Så att där hade inte, jag tror inte det är någon större ängslan inom vad det gäller företagsvärlden ändå i Sverige för om det sker ett maktskifte.
Men det är ju onekligen traditionellt och så att säga ett säkert kort, en man, svetsare och så vidare. Men lockar han några nya väljare, Charlotte, ung kvinna? Lockas du av en äldre svetsare som är socialdemokratisk partiledare? Är det din, du ska inte avslöja hur du röstar, men jag menar, tror du att det är rätt väg att gå?
Alltså man kan installera Stefan Löfven som väckarklocka på sin telefon, så han väcker den på morgonen med glada tillrop. Om man känner att man som ung kvinna inte kan få nog av honom.
Just det.
Alltså för mig som ung kvinna så är politiken viktigare än personen som för ut politiken. Och jag tror att det är många unga kvinnor, precis som mig, som håller med om det. Att politiken är det viktigaste. Och så länge politikerna inte kan berätta vad det är de står för, vilket svenska politiker av någon sorts tradition verkar ha ganska svårt för att göra, så då vet man inte riktigt hur man ska välja. Då blir det svårt. Och jag tror att det är väldigt mycket begreppsförvirring. Bland annat invandrarbegreppet, välfärdsbegreppet, arbetebegreppet. Man talar om arbete och man talar om att trygga välfärden utan att definiera vad välfärd är för någonting, till exempel. Vad är välfärd? Hur bygger man välfärd? Och samma sak med arbete. Man talar om att man ska skapa arbete, men vad är arbete för någonting? Det är viktiga frågor som förstås påverkar hur man sedan ska bedriva politiken, som jag inte tycker att man kanske tar tag i riktigt tillräckligt.
Ska jag tolka det som att du tycker det är svårare att välja hur du ska rösta?
Nej, jag vet precis vad jag ska rösta på.
Okej, det är bra. Då behöver de inte övertyga. Ingen behöver övertyga dig längre.
Nej.
Just det. Ingen Lindros, jag vet inte. Det här är ju, nu talar vi om svenska valet som om vi redan visste nästan hur det går. Men ser vi tendenser också? Jag menar, i Finland har vi ju regerat över blockgränser, som man skulle säga, i Sverige. Alltså, helt otänkbart att Vänsterpartiet i Sverige skulle suttit med Moderaterna i samma regering som det har skett här i Finland med Vänsterförbundet och Samlingspartiet. Finns det ändå öppningar, tror du?
Det att Vänsterpartiet ska sitta med Moderaterna är alltjämt en omöjlighet här, men visst finns det vissa öppningar, och det finländska exemplet lyfts enstaka gånger upp till debatt, man hörde nämnas. Det här skulle då enligt det scenario som vi nu har, att de rödgröna vinner valet men inte får majoritet, betyda att man försöker till exempel hitta samarbetsmöjligheter med Centerpartiet, som av alliansens partier då kanske ligger närmast ideologiskt. Centerpartiet driver till och med många gemensamma frågor med Miljöpartiet. Och det här kan vi ju nämna, till skillnad från Finland, så är ju Centerpartiet på många sätt mycket mer marginellt här. Det är så att de ofta har kommit just över röstvärden på 4%, men har nu haft lite mer medvind i den här valrörelsen med den nya partiledaren Annie Lööf. Så att kanske det är någonstans där som man kunde hitta samarbetsmöjligheter. Sen diskuteras det då också hur man regerar i minoritetsställning, om det är de rödgröna som gör det, om man inte får Vänsterpartiet med, eftersom Vänsterpartiet har det som ett absolut krav att man inte godkänner vinster i välfärden, som är en där väldigt stor fråga här uppe i debatten. Så då har man lagt fram vissa modeller. Det debatteras i tidningsspalterna om det till exempel kunde betyda att Vänsterpartiet stöder då Socialdemokraterna och Miljöpartiet i budgetfrågor, om de får vara med och förhandla om de här budgetfrågorna på något sätt. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad det här spelet blir efter valet, för att här är nog ingenting som är klart.
En annan sak som är intressant här är ju valmatematiken, det vill säga när den där röstspärren som är 4% i Sverige introduceras från 1970, är ju att just partier som ligger nära den här spärren till och med under i opinionsmätningen, Kristdemokraterna är ett sånt parti. Och låt säga att de får 3,9% av röstar, så trillar, så hela det alltså, de rösterna så att säga flyger iväg, eller de är borta från alliansen, vilket blir ett stort avbräck. Inte ligger nu Centerpartiet så bra till heller, så att det här är sådana risker som finns. Däremot finns det inte samma risk inom det här rödgröna blocket, att nu kommer Vänsterpartiet och Miljöpartiet och sådana, de är inte utsatta för den här risken. Så att det här kan slå ut på väldigt intressanta sätt faktiskt.
Det är för tidigt att säga hur det går. Vi får se om några veckor blir vi mycket klokare. Det tiden rinner iväg för vår diskussion här i slaget efter 12. Jag måste därför säga tack så mycket för att ni var med. Vi får höras senare efter valet och se hur det gick och analysera det. Tack Jan Sundberg. Tack Charlotte Wernia.
Tack.
Tack Ingemar Lindros i Stockholm. Hej.
Tack.